Ting om antisemitism. Och sen så ska vi gå över till Israel i Bibeln och i framtiden. Det är ungefär så jag har tänkt. Och jag ska inte stå och säga så mycket nu vad jag har tänkt, för det tar bara tid, utan det är lika bra vi börjar. Antisemitism är ett väldigt otäckt ord. Ett nytt begrepp, relativt nytt. Det uppfanns, ja, alltså innehållet har funnits i flera tusen år, men själva begreppet såg inte dagens ljus egentligen förrän i slutet på 1800-talet. Man brukar skilja på antijudiskhet och antisemitism. Antisemitism är ett modernt begrepp som bygger på rasbiologi. Antisemitismens historia, eller antijudiskhetens historia, den började på allvar för 2000 år sedan i och med kyrkans uppkomst. Det är ganska så att man rodnar att man ska behöva säga det en sån här kväll när vi har samlats i kyrkan i en kristen gemenskap. Men det är faktiskt så att det var i och med kyrkans uppkomst som hatet mot judar började. Det är kyrkan som startade judehatet. Och det var ett teologiskt motiverat hat. Lägg märke till det. Inte biologiskt, inte rasmässigt. Utan det handlade om att kristendomen har en ideologi som inte stämmer med judendomen. Eller tvärtom, om du vill uttrycka det på det sättet. Och den första tanken som slog rot i kyrkan, det var att kyrkan, alltså Guds församling, den kristna församlingen, har ersatt det gamla gudsfolket Israel. Ja, Israel, eller israeliterna som vi läser om i Gamla testamentet och som sen kom att kallas judar, de har spelat ut sin roll i Guds frälsningsplan. Gud har utsett ett nytt folk. Och därmed har han förkastat det gamla folket. Det där brukar man kalla för ersättningsteologi. Och den första som på allvar hävdade detta, det var Melitto, en biskop från Sardes i slutet av andra århundradet. Men själva innehållet hade sagts innan Melitto, men han satte det på pränt i en påskpredikan här i mitten på andra århundradet. En annan figur i fornkyrkan, jag tar dem väldigt snabbt här, det är Augustinus, en av kyrkans mest inflytelserika teologer. Han formade teologin på 400-talet, en teologi som satte spår sen i hela kyrkans historia. Han hade en väldigt konstig inställning till judar. Han sa nämligen att det är väsentligt för kristendomen att judendom och judar finns. Och fortsätter att finnas. Och det låter ju väldigt positivt, eller hur? Men det ska vi inte alls tolka positivt. Augustinus menade att judarna, de ska man inte döda. Men man ska heller inte se till att de har särskilt bra. Utan själva poängen med att judar ska finnas och judendom ska finnas, det är att de ska försöka, man ska försöka behålla dem eller hålla dem i ett uselt tillstånd. Så att de blir ett pedagogiskt redskap för kyrkans medlemmar. Nämligen, titta, så här illa går det om man inte tror på Jesus. Så som judarna har gjort, det vill säga förkastat Jesus, ja då hamnar man i ett prekärt läge. Så Augustinus sa så här att man ska trakassera judar, man ska förfölja judar, men man ska hålla dem vid liv. Så att de blir ett pedagogiskt redskap för kyrkans medlemmar. En slags varningens finger, så här illa går det om man inte tror på Jesus. Så sa Augustinus också så här att det är bra att judarna finns, för de är rätt bra på Bibeln. så att de kan ju liksom för kyrkans räkning så att säga föra de gamla testamentliga texterna vidare, för att vi tror ju på gamla testamentet också. Det var lite cyniskt tänkt. Han utgick från ett bibelord för sina idéer. Han tog det ur sitt sammanhang, psalm 59, och lät det så att säga bli en illustration på den här underliga teologin. Där det står, döda dem inte, då kan mitt folk glömma. Gör dem hemlösa med din makt. Störta ner dem, vår Herre, vår sköld. Varje ord ur deras mun är synd. Låt dem fångas i sitt högmod med sina förbannelser och lögner. Det handlar naturligtvis inte alls om det som Augustinus tror att det handlar om. Det är ett lösryckt sammanhang. Han lät det bli en illustration på judar. Den medeltida kyrkans antijudiskhet. Augustinus satte spår i kyrkan. Man kan säga under medeltiden så stod liksom judehatet på sin höjdpunkt. Och det var framförallt i de breda massorna som judehatet florerade allra mest. Bara några exempel. De medeltida myterna, judarna som rituella mördare. På 1100-talet i Norwich i England uppstod en tanke som har bitit sig fast ända in i vår tid, nämligen att judar är kannibaler. Det var så att det försvann en pojke på 1150-talet i Norwich i England, och ryktena gick om att han hade blivit kidnappad av judarna. Och så uppstod den här tanken om att varje påsk så kidnappar judar små kristna barn för att tappa dem på blod som de skulle blanda i brödet till påskmåltiden varje påskhögtid. Och den där medeltida myten om mordet på de kristna och judar som rituella mördare, det är någonting som har bitit sig in ända fram på 1900-talet. Finns det exempel på sådana här rykten. Judar förgiftar brunnar var väldigt vanligt på medeltiden. Judar som sprider smittsamma sjukdomar. Judarna fick skulden för digerdöden i Europa. Och judar var överhuvudtaget livsfarliga under medeltiden i det kristna medeltida Europa. Luther och antisemitismen är ett kapitel för sig. Luther, han är ju den store reformatorn. Han skrev 1543 en av de mest fasansfulla texter som har skildrats eller som har skrivits överhuvudtaget på medeltiden om judarna och deras lögner. Och jag ska inte trötta er med citat, men den här boken skrev Luther 3 år före sin död. Och jag tillhör de som skulle önska att han hade dött innan han skrev den här istället. För den här boken är inte kul. Luther, han hade ju hoppats att judarna skulle omvända sig nu när evangeliet blev tydligt och klart. Men när de inte gjorde det så vändes liksom Luthers inställning till judar i ett groteskt hat. Han menar då att det måste vila en förbannelse över judarna som inte tror på Jesus. Trots Luthers fantastiska liksom upptäckt av evangeliet. Så här står det i om judarna och deras lögner. Vad skola vi kristna nu göra med det förkastade judefolket? Det är inte möjligt för oss att ha fördrag med dem. Då det nu en gång är hos oss och vi känner till deras lögner och förbannelser. På det att vi inte må bliva delaktiga i alla deras lögner och smädelser. I den här boken så har Luther ett 9-punktsprogram. Han uppmanar tyskarna att bränna synagogor, förstöra Talmudböcker, driva ut judarna i skogen och låta dem bo i jordkulor, beslagta deras egendomar och så vidare. Den här boken om judarna och deras lögner var obligatorisk skolmedel i Nazityskland på 30-talet. Den trycktes upp i jätteupplagor. 1933, redan i januari när Hitler kom till makten, så säger han i tal att om vi bara kan göra lite av det som Luther föreslår så har vi gjort någonting väldigt bra. Och vi vet ju att han lyckades naturligtvis göra mycket, mycket mer än vad Luther sa. Nu alltså det fanns en tacksam situation i Tyskland. En slags förberedd mark som hade skapats i århundraden i det här judehatet som Hitler kunde knyta an till i sitt utrotningsprogram. Och det är en skrämmande tanke om man tänker efter riktigt. 1800-talet, jag gör bara några nedslag. Den rasbiologiska antisemitismen uppstår på allvar. Man kan säga att fram till 1800-talet så kunde juden bli kvitt förföljelsen väldigt enkelt. Nämligen genom att bli kristen. Då var allt förlåtet. Eller som någon har sagt, man kunde tvätta bort antijudiskheten genom dopet. Alltså det var en ideologiskt motiverad antijudiskhet eller antisemitism. Men i och med rasbiologin så träder liksom en ny dimension in i judehatet. Därför att nu är den inte längre ideologiskt motiverad. Utan nu är ju den rasmässigt motiverad. Och då hjälper det inte om en jude blir kristen. Då blir ju han en protestantisk jude. Eller en katolsk jude. Eller vad det nu är. Men han är alltid en jude. Och det är det som är problemet på 1800-talet. Och det går inte att tvätta bort. Utan det är ju rasmässigt betingat att vara jude. Per definition är man jude rent biologiskt och man kan inte förändra det. Den som framförallt hävdade detta, det var en tysk som hette Wilhelm Marr. Han skapade dessutom begreppet antisemitism med betydelsen avståndstagande från och en aktiv kamp mot judar och judendom. Den här boken, Der Weg, blev ett slags, ska vi säga, startskott på rasbiologisk antisemitism. Bara några exempel. Paul Anton de la Grade, bibelforskare och expert på Främre Orientens historia från Tyskland. Han säger om judarna, med trikiner och bakterier förhandlar man inte. Trikiner och bakterier blir inte uppfostrade. De oskadliggörs så fort och så grundligt som möjligt. Antisemitismen som ett regeringsprogram i Tyskland från 1933. Som ni förstår gör bara några korta nedslag. Det är ju nu som antisemitismen på allvar blommar ut. Eller vi kan säga antisemitismen förverkligas så till den milda grad att man tar konsekvenserna av en antisemitism som har funnits i århundraden. Alltså det är inte så att Hitler kommer med någonting nytt. Han tar bara konsekvenserna av det som har pågått i Europa i århundraden. Liksom marken är förberedd. Han tar konsekvenserna av det när han börjar sin konsekventa organisatoriska utrensning av judar. Ja, vi kan säga så här. Bara för, väldigt snabbt. Från makttillträdet 1933 fram till 1940-41 ungefär så var nazisternas taktik att försöka få judarna bort från Tyskland. Hitler han upprepade om och om igen och Goebbels, propagandaministern, att det är judarna som är det stora problemet i Tyskland. Och man sa att de översvämmar Tyskland. De finns överallt. Vet ni hur många judar det fanns? 0,76% av Tysklands befolkning var judar. Och ändå utgjorde de ett sånt gigantiskt problem för Hitler och nazisterna. Fram till 1941 så var taktiken att göra det så svårt för judarna som möjligt så att de frivilligt lämnade Tyskland. Och i början var det många som lämnade Tyskland. Och flyktingströmmen den ökade på så småningom. Och då blev de andra länderna i Europa väldigt oroliga för vi kan ju inte ta emot så många flyktingar, det går inte. 1938 när trycket mot judarna var som värst eller nådde stora höjder, då samlades man till en flyktingkonferens i Evian i Frankrike. Och hela världen var samlat till den här flyktingkonferensen. Och man skulle diskutera den svårbehandlade flyktingfrågan. Men det handlade ju egentligen bara om judarna. Och inget land såg någon slags möjlighet att ta emot judar. Judarna blev så att säga instängda i Tyskland. Och efter 1941 så fick ingen jude lämna Tyskland längre. Då började utrotningsprogrammet. Och vi vet ju vilka fruktansvärda följder det här fick med 6 miljoner judar som dör under den här tiden. Tyska kristna delades i två delar. Dels bekännelsekyrkan som stod upp mot nazismen. Och många av dem fick ju lida martyrdöden, som Dietrich Bonhoeffer till exempel. Och andra flydde landet, de som protesterade mot nazismen. Men det fanns också en annan del av Tysklands kristna, de så kallade Deutsche Christen. De regimvänliga kristna. De blev senare den tyska rikskyrkan, som blev en vit arisk kyrka och som deltog i judeutrotningarna. De skriver 1940 i ett brev, Deutsche Christen. Det finns ingen annan lösning på det judiska problemet än detta. Att hela världen en dag reser sig och beslutar sig antingen för eller emot judendomen. Och att vi fortsätter att bekämpa varandra till dess världen är antingen judaiserad eller helt befriad från judendomen. Vi säger med ett ärligt uppsåt och ett rent samvete att vi inte eftersträvade detta krig, inte startade detta krig, men stolt och högt bekänner vi inför hela världen. Världen idag, såväl som morgondagens värld, att vi tog upp den kastade handsken, fast beslutna att en gång för alla lösa judefrågan. Och vi vet ju vad det blev för slutlig lösning när man bestämde sig för att utrota alla världens judar. Man hade ju ett sammanträde i Wannsee där Adolf Eichmann förde protokoll, och man gjorde en inventering av Europas judar och kom fram till att det fanns 11 miljoner som man systematiskt skulle döda. Man lyckades ju till hälften ungefär, men det är illa nog fruktansvärt, den här Wannsee-konferensen där man beslutade om den slutliga lösningen. Den nya antisemitismen, jag gör några nedslag. Man skulle ju kunna tänka sig att antisemitismen fick ett rejält bakslag i med andra världskriget. Men kan ni föreställa er att redan efter det att Auschwitz hade upphört och judarna hade blivit befriade, så var det 300 överlevare från Auschwitz som mördades i Polen av hatiska polacker. Och sen har det bara fortsatt, trots detta fruktansvärda som hände i andra världskriget. Och vi ska inte sticka under stolen med att Polen är ett av de mest antisemitiska länderna i Europa. Och man ser det historiskt. Och även efter kriget, inte bara före kriget. Idag så finns den mest groteska antisemitismen i arabvärlden. Och det beror naturligtvis på grund av Israels politik i Mellanöstern. Så har en stor våldsvåg drabbat de judiska församlingarna, inte bara i arabvärlden, de som är kvar, utan också i Europa. Och skändning av synagogor, judiska begravningsplatser, överfall mot judar. I Frankrike är antijudiskheten, det känner vi till, som störst. Det finns 6 miljoner muslimer, eller fanns i alla fall, och 600 000 judar. Och det är såna här bilder som vi kan se idag runt om i världen, om hur antisemitismen liksom bara fortsätter. Och det som är så absurt i antisemitismen, det är att antisemitismen bygger på myter. Och myter kan man inte utrota, utan antisemitismen är kvar, men man byter hela tiden orsak till judehatet. Som till exempel Israels politik i Mellanöstern. Det är en absurd tanke att judar som kanske aldrig ens har besökt Israel, som till och med kanske är motståndare mot Israels politik i Mellanöstern, ändå drabbas och får skulden för det som sker i Mellanöstern, just därför att de är judar bara. I Malmö har den judiska församlingen minskat från 2000 på 70-talet till 400-500 idag. I somras så skulle jag besöka synagogan i Göteborg. Jag tänkte jag ringer för säkerhets skull innan. Och jag fick till svar av sekreteraren: vi är ledsna men vi släpper inte in några längre. Därför att av säkerhetsskäl vågar vi inte ta emot människor som inte är med i församlingen och som vi känner. Detta är Sverige idag. De judiska synagogorna i Stockholm till exempel, de får ha liksom detektorer, de får ha säkerhetsanordningar. Du måste gå igenom sådana här, ni vet, som man går igenom när man ska på flyget och alltihop det där. Detta är Sverige idag. Och detta är skrämmande att det fortfarande är en sån djup antisemitism rotat i Europa idag. Den nya antisemitismen, den har spelats på av till exempel förintelseförnekarna. I början var de utskrattade, idag tas de på allvar. De som säger att förintelsen aldrig ägt rum. Det är framförallt de här tre mysiga farbröderna, David Irving, Farison och Rassiner. Han var den första som hävdade att förintelsen aldrig ägt rum. Utan det är bara ett påhitt, hävdade man, av judiska ekonomiska intressen där man skulle kräva skadestånd av Tyskland. Och man hävdar då att det var bara ett fåtal människor som dog i de här utrotningslägren. Och det var inte alls någon slags judisk majoritet, utan det var många gånger helt andra grupper. Och de flesta dog dessutom på grund av sjukdomar, hävdar man. Den sista bilden, det som jag brukar kalla för tempelförnekarna. För det är det senaste inslaget i antisemitismen, nämligen att det aldrig har funnits något judiskt tempel i Jerusalem. Det här som är judendomens heligaste plats. Det här har blivit en närmast att betrakta som en etablerad sanning i arabvärlden. Att man ifrågasätter det andra templet. Och det har ju att göra naturligtvis med den här konflikten som finns i Jerusalem och Mellanöstern, Israel idag. Men att beröva dessutom då judendomen dess heliga plats, det är ganska magstarkt. Men det är det senaste inslaget i antisemitismen. Och det var bara en kort rapsodi över ett väldigt dystert inslag i judisk historia. Men vi måste ha med det perspektivet för att förstå det trauma som judar har upplevt och fortfarande upplever. Och om jag får göra ett så att säga icke-politiskt korrekt uttalande, men i det här sammanhanget så är det inte farligt. Men hade det funnits en judisk stat 1933, så kanske inte förintelsen hade behövt ägda rum. Därför att Israel blev efter kriget en slags livförsäkring för många överlevare av förintelsen. Och många judar ser fortfarande, trots alla de problem som finns i Israel, så ser man ändå Israel, den här judiska staten, som en slags andningshål, som en slags tillflyktsväg. Därför att det kan hända igen. För att det har hänt om och om igen i historien. Och vad är det som säger att det inte kommer att hända igen? Det är trauma som vilar över det judiska folket. Det är trauma som alltså har sina rötter i en 2000-årig historia. Och vi som står utanför den historien, vi kanske inte riktigt förstår den känslan, det trauma som man upplever inom judendomen. Nu säger vi så här, är det någon som har någon fråga på detta? Det var en liten snabb genomgång det här. Som vi gör.
Lena och jag tillsammans med min kusin och hennes man, vi var i Israel, vi åkte dit lite på egen hand. Och på flyget så träffade vi en israel från Köpenhamn. Och när jag satt bredvid honom och jag frågade honom: okej, åker du bara på besök? Nej, jag åker tillbaka nu, sa han. Jag har bott i Köpenhamn och min fru, hon är dansk, men vi kan inte bo kvar. Jaha, sa jag, varför inte det? Då visade han mig på sin mobil. Han sa, se här, sa han. Såna här sms och annat får jag, MMS, det får jag varje dag. Och så såg jag, läste jag på hans mobil. Ditt judesvin, vi ska döda dig. Jag ska skära magen på din fru. Försvinn härifrån, du har ingenting här att göra. Och han sa, så visade han, bläddade han på sin mobil och visade alltså på nytt och på nytt igen olika sådana här budskap han hade fått. Han sa, nu är måttet rågat, nu flyttar vi, nu åker vi tillbaka till Israel. Där kan jag i alla fall finna lite mer andrum. Så det var verkligheten för honom. Mm.
Ja, nu så hade jag tänkt faktiskt att äntligen komma till Bibeln. Vi har ju liksom gått via Israels historia, nu antisemitismens historia, och det är tredje gången vi har inte kommit till Bibeln än. Å andra sidan så är det inte så illa som när predikanterna utgår från Bibeln och aldrig kommer igen. Va? Men vi har inte ens kommit dit, va? Så nu ska vi stanna i Bibeln. Vi ska se på Israel i Bibeln och i framtiden. Och det här är ett väldigt kontroversiellt ämne. Och det finns väldigt många olika tolkningar av skiftande slag. Men jag ska ge några bibliska perspektiv som jag tror är väsentliga i synen på judar och Israel. Både när det gäller bakåt i tiden, men också det som vi alla funderar på, vad som ska hända i framtiden. Och då ska jag bara byta bild här nu, va, så att ni kan titta bort någon sekund där. Församlingen och Israel i Bibeln och i framtiden, det utvalda folket. Den här bilden är ju en bild på chefsrabbinen i Jerusalem och Johannes Paulus den andre i början på 2000-talet när man möttes i Jerusalem. Det är en ganska charmig bild faktiskt. Och den står för någonting rätt väsentligt, nämligen det faktum att katolska kyrkan har skapat en, alltså trots den här mörka historien, eller tack vare den, så har det skett en slags försoningsprocess mellan kristna och judar idag. Och det är någonting som är väldigt positivt. Det har skett också inom de protestantiska kyrkorna, katolska kyrkan. Ännu inte på samma sätt med de ortodoxa kyrkorna, tyvärr. Men det finns alltså en pågående dialog mellan kristna och judar som är väldigt, väldigt, väldigt positiv. Men vi ska börja alltså i Gamla testamentet. Och om vi säger något väldigt så att säga sammanfattande om Gamla testamentet, och det här har vi varit inne på innan, så kan vi säga så här att det som vi möter i Gamla testamentet, det är ett etniskt begränsat Guds folk. Det är ett obestridligt faktum att Gud utser ett folk, och det är Abrahams ättlingar, Israel, det judiska folket. De kallas ju först för Abrahams ättlingar, israeliterna. Men man kan säga med tiden så att säga decimeras de här israeliterna till att handla om judastam. Alltså man kan säga att judastam är den del av israeliterna som överlevde framförallt då tempelkatastrofen 587. Ni vet, det började ju så bra och så blev ju det sämre och sämre. Och till sist så gick ju de här staterna under som skapades, som vi läser om i kungaböckerna. Och till sist så utkristalliseras ett folk, det vill säga det judiska folket. Men det börjar med Abraham. Man kan säga så här att Abraham, han är den första israeliten. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Det är den kallelsetext vi möter i första Moseboken och som riktas till Abraham. En del menar att de här verserna är de absolut mest centrala i hela Gamla testamentet. Alltså de här verserna som möter oss här i 12 kapitlet första Moseboken, de är liksom nyckeln för att förstå hela den fortsatta historien. Alltså Gud kallar Abraham som ska bli ett folk. Och det folket ska Gud välsigna. Vad innebär det? Jo, Gud ska vara på ett särskilt sätt nära det här folket. Och då ställer vi frågan, varför då? Jo, svaret finns också i de här verserna, nämligen i den sista frasen. För att alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse du har fått. Eller som det stod i den gamla bibelöversättningen, som faktiskt är bättre här. Det står ju där, genom dig, eller i dig, ska alla folk på jorden bli välsignade. Alltså utkårelsen av Abraham, Abrahams ättlingar, israeliterna, hade ett enda syfte. De skulle vara ett redskap för hela världens frälsning. Det är inte så att Gud på något sätt väljer ett folk för att enbart ägna sig åt dem och strunta i de andra. Utan Israel är till för världens skull. Precis på samma sätt som vi skulle kunna säga att kyrkan är till för världens skull. Inte för sin egen skull. Utan det faktum att Gud här utväljer ett folk, det är för att de ska uppenbara Gud för hela världen. Det är som att Gud liksom på något sätt måste börja någonstans. Och då börjar han med Abrahams ättlingar. De ska bli gudsfolket, redskapet för världens frälsning. För det är ju nämligen så att Gud älskar hela världen. Se inte så förvånad ut nu. Så älskade Gud världen. Det är ju inte så att Gud liksom på något sätt tar avstånd från andra därför att han valde Abrahams ättlingar. Han valde dem för att de skulle få en uppgift. Och det där fortsätter ju i Moseböckerna. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Lägg märke till att redan från början så finns det en väldigt stark betoning på landet. Och det är ju ett land, det är ett fysiskt land. Det är den här landremsan som finns där nere i Mellanöstern. Det är ingen himmelsk storhet, det är ingen andlig verklighet. Det är en jordisk verklighet. Döda havet, Genesarets sjö, bergen, ängarna, stenarna, alltihop. Det är ett verkligt fysiskt land. Det som vi idag kallar Israel. Det är där som Guds löften ska uppfyllas till Abrahams ättlingar. Landet. Och landet och folket heter Israel. Första gången Israel dyker upp, det är första Moseboken 32:27-29. Ni vet det, den här scenen när Abrahams sonson Jakob, han som gjorde allt galet, eller på att säga. Jakob, det är ett förfärligt namn. Det betyder ordagrant en som lurar och bedrar. Det säger någonting om karaktären på sådana personer som heter Jakob också. Ni skulle ringa till mig innan ni kallade de här bröderna här. Jakob, han liksom går igenom en livskris och till sist så liksom drabbar han samman med Gud när han ska passera en vad, alltså en å, Jabboks vad. Ni vet den här nattliga kampen som han utkämpar med en ängel. Men det visar sig det är Gud själv han kämpar mot. Det är en våldsam kamp som pågår en hel natt. Och det är en rätt märklig kamp, men den slutar oavgjort med lite övervikt åt Jakob. Och det där säger oss en hel del, liksom människans kamp med Gud, va? Gud kan aldrig liksom få oss helt, men det är en kamp som pågår. Och då säger ju Gud till Jakob att du ska inte längre heta Jakob, du ska heta Israel. För du har kämpat med Gud. Men egentligen så står det i texten, eller så betyder namnet, inte har kämpat med Gud, utan du är den som kämpar med Gud. Och det är ju det som har kännetecknat det här folket alls sedan dess. Ett folk som har kämpat med Gud. Det där kan ju tolkas i två riktningar, eller hur? Antingen kämpar man med Gud på sin sida. Men ibland så kämpar ju vi med en Gud där vi inte förstår oss på honom. Och båda de här upplevelserna har ju liksom på något sätt följt det judiska folket, men också följt ditt och mitt liv. Ibland känner vi liksom att Gud finns med oss, och ibland undrar vi var han är någonstans, och vi har svårt att förstå oss på honom. Vi kämpar med Gud i våra liv. Och det är rätt fascinerande, just det där Israel, den som kämpar med Gud. Det är namnet som ges. Sen läser vi i Gamla testamentet hur det här folket växer. Det gick ju lite trögt i början. Abraham och Sara fick inga barn. Så föds löftessonen. Ja, det finns ju många bizarra berättelser. Vi har ju tagit upp dem tidigare. Det här när Gud säger till Abraham att han ska offra Isak på Moria berg. Det tycker jag är en av de mest magstarka berättelserna i Gamla testamentet. Hur ska det då gå med löftet? Jo, själva poängen i den berättelsen, det är ju att även om alla mänskliga förutsättningar försvinner, så kan Gud ändå uppfylla löftet på något sätt. Så tänkte nog Abraham, tror jag. Även om löftessonen dör, så kommer Gud på ett annat sätt att uppfylla löftet. Därför att Gud är ju sån, nu får jag inte predika för mycket, va? Men det här är en väldigt viktig teologisk sanning. Att Gud är inte bara den som ger löftena, han uppfyller dem också. Han både ger löftet och uppfyller löftet. Ibland helt oberoende av oss. Det är det som är så förunderligt. Det är det som är så fascinerande med Gud. Att han står över det mänskliga ibland. Men Abrahams ättlingar, de förökar sig. Och de växer till ett folk i Egypten. Vi kan alla de här berättelserna. Så småningom återkommer de till Kanaans land i Josua domarboken. Och det växer sig ett starkt folk. Så småningom så blir det här folket, går över och blir en nation som blir en stark nation. Och så småningom så uppstår ett kungarike under Saul, David och Salomo. Men så splittras riket och det går ut för i historien. Det här folket faller i synd. De avfaller från Gud. De kommer bort från Gud. Och så kommer profeterna och försöker föra dem tillbaks till Gud igen och förbundet och alltihop det där. Men det är ju närmast hopplös situation som Jesaja och Jeremia och de andra befinner sig i. Ett folk som vänder Gud ryggen. Och då kan man ju ställa sig här frågan att om nu folket vänder Gud ryggen, kommer då Gud att vända folket ryggen? Men då har vi återigen det jag sa alldeles nyss. Att Gud är både den som ger löftet och uppfyller löftet. Fast han tvingas göra det på ett annat sätt. Ja, det som händer, det är att Gud tvingas göra en, kan man säga, en ny manöver i sin plan. Men innan dess så låt oss ställa frågan, varför valde Gud Israel överhuvudtaget? Vi skulle kunna ställa frågan till våra egna liv. Varför har Gud valt mig? Varför får jag tillhöra Guds folk? Är det för att jag är liksom lite mer religiöst lagd än andra svenskar? Är det så att jag är lite mer moraliskt överlägsen än andra som gör att jag kan vara med i en församling och kallas kristen? Och allt gjort det där. Den där tanken slog israeliterna ibland. De ställde frågan, varför har Gud valt oss och inte egyptierna eller ammoniterna eller moabiterna eller några andra av de här folken som fanns? Det måste ju ändå vara så att det är något speciellt med oss. Och då sa han till Moses, så här, kan inte du fråga Gud? Så får vi svar på det. Och då står det så här. Det är en av mina favoritverser det här. I 5 Mosebok 7:68. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvald att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Nu är det så att den där meningen ska inte uppfattas som exklusivitet. Utan det är konkret tänkt. Alltså Gud har ställt Israel framför de andra folken som ett åskådningsexempel. Samma tanke som 1 Mosebok 12, det vill säga de ska utgöra ett tecken för folken. Så att andra människor kan upptäcka Gud i den här världen. Kallelsen. Fortsättningen. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäster sig vid er och utvalde er. Ni är det minsta av alla. Det där skulle man ju kunna tänka rent kvantitativt. Det är ju inget stort folk. De är ett litet folk. Det är som en rabbin säger att det kanske var så att när Gud välsignade Abraham och Ismael och sa att de ska uppfylla jorden och alltihop det där, så tog han miste på Ismael och Isak, så att Ismael blir den som blir upphov till det här att det skulle översvämma hela jorden. Det finns ju 350 miljoner araber med i Arabförbundet bara. Men judarna har ju alltid brottats med att vara ett minoritetsfolk. Men det är också inte bara kvantitativt utan också kvalitativt. De är inte större i den betydelsen att de skulle vara märkvärdigare än andra. De har inga sådana här egenskaper som inte andra har. Jag sa till en rabbin i Jerusalem så här att, men ni är ju så oerhört smarta ni judarna. Tycker du så? Om du tittar på det här kaoset som är, tycker du att vi verkar speciellt smarta? Det är också sådär, men de är ju rätt smarta. Det måste vi ändå erkänna. Att var femte Nobelpristagare till exempel har judisk påbrå. Det är ganska anmärkningsvärt. Så kommer det här. Lyssna nu. Herren älskade er. Och ville hålla sin ed till era fäder. Därför förde han er med stark hand ut ur slavläger. Och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens våld. Jag älskar det här uttrycket. Herren älskade er. Alltså grunden för Guds utkårelse. Grunden för Guds frälsning. Grunden för att du får tillhöra Gud. Grunden för att du får vara Guds barn. Det är Guds kärlek. Guds oändliga kärlek. Allt bygger på Guds kärlek. Det är viktigt att vi kommer ihåg de här verserna. Och det var viktigt för israeliterna att få de här verserna upprepade för sig om och om igen. Nu undrar jag, vad är klockan förresten? När jag blir inspirerad ska de göra tiderna.
3 minuter kvar,
perfekt. Hörrni, då gör vi så att vi stannar där. Det är väldigt bra att stanna där, det är pedagogiskt rätt alltså. Det här blir perfekt alltså, rent tidsmässigt detta. Nu ställer vi, är det någon som har frågat så där snabbt nu innan fikat här? Då bryter vi här nu, tycker jag. Absolut. Jo, då kan vi ta en minut här förresten. Lyssna nu här. Jag fick ett brev här från Holger Klintenberg. Är han bekant? Före detta Karlsson. Jag förstår inte hur han kan byta bort ett sånt namn. Men det är en annan sak då. Han har skrivit en bok som heter Den fria kyrkan. Som kommer ut i mitten av december. Och vad jag förstår så är det en väldigt spännande bok. Om den kristna församlingens historia. Bland annat det här att olika sätt att se på kyrkan. Och han rör sig med de här begreppen folkkyrka, frikyrka och så vidare. Så att jag tror att den där är väldigt läsvärd, den här boken. Roland Spjur bland annat har skrivit ett förord här, och det säger en hel del, tycker jag. Han är pålitlig sådär. Men i alla fall så kan ni köpa den här boken av författaren själv. Han tillhör församlingen i Vaggeryd, tror jag. Så att jag vill gärna varmt rekommendera den här boken, även om jag inte har läst den själv, alltså, säger jag. Den här boken alltså om den fria kyrkan. Och skulle någon vara intresserad av mina böcker, så finns de där ute också, så ni kan titta på dem. Det var allt.